Du lyssnar på Radio Länsman, den samhällskritiska radion.
RLM rullar på som aldrig förr och det blir fler och fler som prenumererar på RLM på YouTube och fler gör det som vi gillar allra mest, nämligen gillar oss på Facebook. Jag vill komma med ett litet meddelande till er som oftast lyssnar på oss då direkt på YouTube. Glöm inte bort att faktiskt besöka oss också på rlm.nu och lämna en kommentar gällande vad ni tycker om programmet som ni precis har lyssnat på. Men idag, kära Sverigevänner, idag har vi med oss en av väldigt få riktiga journalister som finns där ute. Vi har med oss vår favorit direkt från Dispatch International och en pågående landsflykt, Ingrid Karlqvist. Välkommen.
Tack, Länsman.
Och så har jag ju med mig min favorit göteborgare i hela vida världen, Konrad. Hej, Konrad.
Ja, hej, Länsman.
Ja, jag tänkte börja med det här, Ingrid. Vet du vad du ska få göra nu?
Nej.
Det ska jag berätta för dig. Nu är det ju så här att du är ju på gång att flytta till Danmark. Och de flesta av oss, när vi tänker Danmark ur ett historiskt perspektiv, så tänker vi ju fiende nummer ett. Men det stämmer ju inte riktigt om vi tittar på hela Sverige i alla fall. Då. Om vi tittar på er skåningar till exempel, då såg ni snarare oss lite längre upp i landet som ärkefienden. Jag skulle vilja be dig att dela med lite av historia till lyssnarna som du delade med dig till mig för en tid sedan. Och jag tyckte det var jätteintressant och jag är övertygad om att lyssnarna kommer att finna det lika intressant som jag gjorde. Så kan du inte berätta lite om det här?
Jo, så gärna. Det är så här att Skåne har ju varit danskt mycket, mycket längre än det har varit svenskt. Alltså på den tiden när Harald Blåtand styrde Danmark, då var Skåne kanske den allra viktigaste delen av Danmark. Det ser vi på de här borgarna som ligger överallt, de här vikingaborgarna. Det finns 5 stycken på den danska sidan och det finns 2 på den skånska sidan. Och de alltså var strategiskt utplacerade för att vikingarna skulle ha liksom platser där de kunde styra vilka fartyg då som gick igenom och så vidare. Så att, alltså Skåne var en central del av Danmark. 1658, när svenskarna besegrade danskarna, ni vet när de gick över Stora och Lilla Bält, därför att vi hade en liten istid då, så de kunde gå över isen. Då så blev ju både då Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm svenskt. Det var freden i Roskilde, eller Roskilde brukar man säga på svenska. Men då måste ni förstå att skåningarna hade ju varit danskar i hur många 100 år som helst. Och då var det så att Sverige lovade att skåningarna skulle få behålla sitt danska språk och sin danska kultur. Ja, det gick ju inte många månader förrän man bröt mot detta. Och den etniska rensning som skedde i Skåne, det är alltså nästan ingen människa som vet det. Hör här bara. 1675, alltså det var det sista skånska kriget, för att jag menar skåningarna gav sig ju inte, ni vet, snapphanarna och så, och de försökte till varje pris att komma tillbaka till Danmark. 1675, det var det sista skånska kriget, då fanns det 180 000 skåningar. 1718 var vi bara 132 800. Det är alltså en minskning med 26%. Alltså det beror på att väldigt många flydde till Danmark. 15 000 skåningar tror man. Och många andra blev alltså helt enkelt utrensade. De skickades bland annat till Baltikum. De tvingade in dem i armén och sen så tvångsförflyttades de som soldater till Baltikum. Och när det gäller de skånska byarna så skickade man hit massor med svenska soldater som uppmanades att gifta sig med skånska flickor för att ta över gårdarna.
Vad känner du om det här, Konrad?
Nej, skitbra gjort. Nej, men det är givetvis helt sinnessjukt. Men det är intressant att se, liksom, som Ingrid märker där, hur dålig koll man faktiskt har på sin egen svenska historia. För att det lär sig ut väldigt selektivt. Och som i och för sig alla länder i och för sig, så lär man väl kanske ut de positiva, fina bitarna av Sverige. Men det här har jag aldrig hört. Jag har pratat lite med Ingrid om detta innan, men jag har aldrig hört någonting om det i skolan eller sådär.
Nej,
och det är ganska otroligt. Vi ska ju ha dåligt samvete för allting. Mm-hmm. Men då är det, mm-hmm. men inte gällande grymheter mot skåningar då, utan det, mm. nej, det var inte tillräckligt ont då tydligen.
Nej, men vet ni, alltså, vet ni hur jag tror att det är? Vi ska ha dåligt samvete för sånt vi egentligen aldrig har gjort.
Mm, just det.
Alltså svenska dåligt samvete för slavhandeln och för kolonialtiden och sånt som vi inte har haft ett dugg med att göra. Men de riktiga grymheterna, som till exempel hur de behandlade skåningarna. Mm. De ska man inte prata om, för då är det ju på riktigt. Och då mm. måste man ju skämmas på riktigt. Mm. Det är ju den där fejkskammen som svenskarna är liksom världsbäst på. Mm.
Ja, det men, alltså det jag tänker, det som jag var inne på lite när vi pratade också, det är att alltså, någon etnisk rensning ställer jag mig ju aldrig någonsin bakom. Men däremot så just det här med språket, det är... Alltså det tycker jag verkligen att man borde, att det är inte fel att gå på hårt, för att jag menar det är svårt att lära gamla hundar att sitta så att säga, och ska man vara en del av någonting då ska man lära sig språket. Det var lika sant då som det är nu, mm. tycker jag.
Men
själva grejen är att ett annat exempel där är ju att under tiden som Finland var en del av Sverige, där tycker jag ju också att vi borde ha varit mycket hårdare med att införa svenska. Men då säger vi, ja men finska språket då, ja men å andra sidan så hade man ju knytit ihop Finland närmare då till Skandinavien än som det är idag, att de sitter lite där på sitt hörn. Fast å andra sidan, det är ju ganska bra om man ser till vad för invandringspolitik som pågår här. Men om man bortser från det så tycker jag ju att det klart hade gjort saker och ting lättare om de hade pratat svenska eller finlandssvenska mer. Och nu, om det är några finska lyssnare, förlåt, men jag tycker faktiskt så.
Alltså jag menar, det är ju segraren som inte bara skriver historien utan som bestämmer hur det ska bli. Mm. Men det intressanta är ju då, va? Ja visst, de har lärt oss prata svenska, men de kan ju inte röra på vår dialekt. Vi Nej. Talar ju fortfarande med liksom...
Ja, det gör ni.
Ja, det gör ni.
Det måste jag säga. Jag har varit en del i Malmö i sommar och jag tycker det är väldigt fascinerande hur nära ni är kopplade till Danmark. För att jag upplever, för mig är ju Danmark ett annat land med allt vad det innebär. Men så är inte ni Malmö inte riktigt, utan det är mera, ja, men nästan mer ert land än Sverige kan jag uppleva ibland.
Ja, men absolut. Alltså jag tror väldigt många skåningar ser Köpenhamn som sin huvudstad. Mm. Alltså jag menar, man är liksom... Det är så lätt att åka dit, framförallt nu sen vi fick bron. Mm. Och jag räknar inte alls det som att jag åker utomlands när jag åker till Danmark. På tal om det kan jag berätta en rolig historia. En gång jag hade varit på någon fest i Stockholm. Det var den tiden jag jobbade på Aftonbladet. Det var ganska våta fester. Och vaknade liksom med världens baksmälla dagen efter och bara inser, herregud, planet går ju typ om en timme. Och kastar ner mina grejer, kastar mig en taxi ut till Arlanda. Och så tänker jag då liksom, ja men det är ju lugnt liksom. Du vet, alltså, det är ju bara en halvtimme innan man ska vara där. Då inser jag att jag ska ju resa utrikes, för jag skulle nämligen flyga till Köpenhamn. Mm-hmm. Och utrikesflygningar är ju liksom så här typ, då ska man vara där minst en timme innan.
Just det.
Så jag fick ju ta tag i någon och du vet, och gapa och skrika och gråta. Och de liksom fick lotsa mig igenom och sa, ja, lugn, vi ska få dig på planet. Så jag rusade in på planet med svetten, det var helt galet. Men så jag tänker inte på Danmark som utomlands. Nej. Och Köpenhamn är min stad.
Men så nu när du flyttar, känns det inte som något jättehopp då direkt?
Alltså både ja och nej. Man kan säga, men det här med flytten att... Jag är otroligt tacksam att jag har ett andra hemland och att jag numera faktiskt förstår danska helt perfekt. Och jag börjar bli ganska bra på att tala danska också. Men samtidigt är det ju, alltså, men det är ju framförallt är det ju Skåne som är mitt land. Alltså jag, det är klart att jag är ledsen över att jag måste flytta från mitt älskade Skåne.
Ja, men särskilt med de här omständigheterna att du blir politisk flykting, för det får man väl ändå säga att du blir på något sätt.
Ja, det kan man ju faktiskt säga. Alltså jag måste flytta därför att jag känner mig inte trygg i Malmö. Och det är klart jag kunde ha flyttat ut på landsbygden någonstans i Skåne, men jag menar, jag är helt övertygad om vi tänker på Dan Park och allt det som har hänt och Mikael Hess och det här. Alltså, Åklagarmyndigheten i Malmö sitter bara och väntar på ett tillfälle att få åtala mig för hets mot folkgrupp. Nu kan de ju inte riktigt eftersom jag skriver i en tidning och då är det ju inte dem utan justitiekanslern som i så fall ska väcka åtal mot mig. Men vem vet?
Men Ingrid, nu när vi ändå har med dig så måste vi ju passa på att fråga. Du har ju träffat Dan Park igen.
Ja, det har jag.
Och hur är det med Dan?
Jo, men nu sist jag var där så var han på väldigt gott humör och han skrattade mycket och vi pratade mycket om humor och bristen på humor hos åklagarämbetet och alla dessa människor som är alla dessa do-gooder som ska liksom rädda de stackars invandrarna från hemska Dan Park. Och jag vet inte om ni läste min artikel om, men då skrev jag ju om det här som jag tycker själv är ett väldigt skojigt fenomen, nämligen gelotofobi.
Just det.
Gelotofobi, det är ju då rädslan för att bli utskrattad. Och det har gjorts det gjordes en stor studie på detta 2010 tror jag det var, med väldigt många länder. Och det visar sig att det är folk i världen som är minst gelotofobiska, det är danskarna. Det var bara 1,67% tror jag, utav dem som bekymrar sig för att folk skulle skratta åt dem.
Wow.
Det är folkslag i världen som lider mest av gelotofobi, det är alltså muslimerna. De är ständigt livrädda för att någon ska skratta åt dem. Och det ser vi på den här Mohamed Diallo. Nu vet jag i sig inte om han är muslim, men han kommer från Ghana, där nästan alla 90% är muslimer. Och det som är själva hans grej. Alltså han står inte ut med att Dan Park retas med honom därför att han inbillar sig att folk ska se bilderna och skratta åt honom. Och då blir han panikslagen. Men varför bryr de sig? Men jag är säker på att det finns en massa människor som skrattar åt mig och inte förstår du vad jag håller på med. Det skiter väl jag i.
Ja, men om vi ska gå vidare till, vad ska jag säga, nyheterna som vi ska prata om. Och det är både nya nyheter och lite äldre nyheter. Och jag tänkte att vi börjar med Fi plus media är lika med sant. 3,1% fick de ju i valet. Och 3,1% av Sveriges befolkning måste då med andra ord har egentligen röstat då utan att ha tittat på deras partiprogram lite närmare och sett då att deras politik är ju helt omöjlig egentligen då att genomföra. Det går inte att få ihop rent ekonomiskt. Men de missade ju då i alla fall riksdagen den här gången och det verkar som att media inte uppskattar det och verkligen vill ändra på det till 2018. De börjar nämligen redan med att föra fram dem i rampljuset och såklart helt utan den här rättfärdigade kritiken som de egentligen borde få men inte får. TV4 gjorde ett inslag kallat Så laddar Fi för de kommande 4 åren. Jag tänker så här, om media fortsätter att föra fram Fi positivt ända fram till valet då. Då i alla fall jag är övertygad om att de kommer att komma in 2018. Vad tror ni?
Det här kanske är mer hoppas än tro, men jag tror inte att man... jag tror faktiskt också lite att Fi kommer braka ihop inifrån. Och 2018 så hoppas jag att media förstår och kanske Fis väljer själva att det här var liksom inget att satsa på. Det var alldeles för dumt. Så jag tror inte de kommer komma in. Jag tror knappt att man kommer prata om Fi 2018.
Jag tror faktiskt som du. Alltså deras chans var nu det här valet när de hade alla medierna med sig. Mm. Men alltså det är ju ett stolleparti. Det förstår ju vem som helst som liksom läser deras partiprogram och ser deras kandidater in action. Alltså det är ju den ena galningen efter den andra. Så att nej,
men ändå, 3,1% det är ändå
så. Jo, men jag tänker så här, vad skulle kunna, alltså media kan ju inte gulla mer med dem än vad de redan gjorde. De hade en otroligt stark kampanj, det skrevs ju om dem varje dag. Gudrun Schyman åkte ju runt och gjorde hur många möten som helst och ändå fick de bara 3,1%. Jag menar, vad kan de göra mer? Jag ser inte någon möjlighet.
Ja, men om man tittar på, ja det var väl i samma veda EU-valet, nu får ni hjälpa mig, vilket år var det? Piratpartiet.
Mm.
Vilket år var det?
2010.
Ja, jo, men där är ju ett praktexempel egentligen, för de var ju också lite så här halvgullade med, och, eller kanske inte bara halv utan ganska mycket, och inte speciellt kritiserade ändå vad jag vill minnas. Och då gick det ju bra, men så visade det sig ganska snabbt att ja, det var inte mycket att räkna med.
Nej, men jag vet inte om man kan riktigt jämföra. Delvis tycker jag, nu minns inte jag faktiskt riktigt hur det var, men jag har svårt att tänka mig att Piratpartiet blir så extremt gullat med som Fi blev.
Nej, just det, då är det ju desto större chans att de faktiskt kommer in då. Eftersom FI gullas med mycket mer.
Jo, men jag tror liksom inte mer jag kommer gulla med dem 2018 helt enkelt.
Nej, och sen är det en stor skillnad på, alltså liksom Brysselvalet, det tar ju inte folk riktigt på allvar.
Nej, det är helt stört, men så är det ju, och det visar ju faktiskt undersökningar också, precis som du säger Ingrid, att det är någon sån här kalankaval där man kan skojrösta lite.
Trots och jag menar, Piratpartiet har ju aldrig haft en chans att komma in i riksdagen, så att sådana där kampanjer funkar när det gäller just EU-val, det funkar inte med riksdagen, för då tycker ändå folk att det är på allvar.
Fy kommer vi knappt märka av 2018, men det kan ju komma något annat som uppit parti. Det vet man ju inte.
Och i så fall kommer de att få medias kärlek. Mm. Därför medierna älskar ju alla uppstickare utom SD.
Ja, vad sägs om så här antirasistpartiet eller någonting?
Ja, eller muslimska partiet.
Ja, herregud, när kommer det? Ja.
Eller så döper sossarna om sig till det kanske så småningom.
Ja, så kan det också bli. Så kan det mycket väl bli.
Ja, men om vi går från den, nu säger jag verkligen, från den ena sidan till den andra, ungefär så mycket som det bara går, till och med förbi SD. Vi går vidare till nästa ämne som är svenska motståndsrörelsen skäl SD-mandat. Och bakgrunden är att SD har fått fler mandat då än vad de har kandidater i de berörda kommunerna då. Och konsekvensen blir att personer som på valdagen skrivits in på SDs valsedel kan ta kontroll över mandat. Och i Ludvika så tog alltså Per Öberg ifrån, ja nu ska vi se, vissa väljer att kalla dem nationalsocialister. Fria Tider då, där den här artikeln om den här nyheten kommer ifrån, de kallar dem nazister, så vi gör så här att ni lyssnare, ni får helt enkelt välja epitet helt själva så slipper vi. Ja, i alla fall han stal då SD-mandat och ytterligare tre med liknande åsikter som har beskrivits som radikala har gjort samma sak i Surahammar. Jag kommer ihåg att vi snackade, det var ju något program, så snackar vi om att man inte kan ha folk under SDs flagga som driver sina egna korståg, kanske du kommer ihåg, Konrad.
Mm.
Någonting säger mig att det är precis det som de här herrarna kommer att göra.
Mm.
Och det kanske inte är så jättebra för SD. Och jag själv, alltså jag uppskattar inte, jag fattar inte hur, alltså det, att man ens kommer på idén. Men vad är era tankar om det här då?
Ja, nej, men det är ju en kupp liksom. Det är ju tveklöst och det står ju rätt tydligt i artikeln, till och med i Aftonbladet. Däremot så tror väl jag, med tanke på så lite folk vet om hur svensk demokrati fungerar och det här med platssystemet, så tror jag många kommer tänka, jag tror många har liksom svårt att skilja på SD och SMR till och med. Och jag upplever att media gör sitt bästa för att fortsätta klumpa ihop de här två, att ja, men det är mer eller mindre samma sak. Men ja, det är klart det är inte snyggt för SD, men jag tror väl inte att, som vanligt, jag tror inte det här kommer göra någon större skada.
Men alltså problemet här, det är ju återigen det svenska valsystemet.
Ja, det är sinnessjukt
dåligt. Alltså det är så många saker man kan klaga på när det gäller det svenska valsystemet, men jag förstår inte varför man överhuvudtaget ska ha möjlighet att skriva in något annat namn än det som finns där. Mm. Ja, sen är det ju synd. Jag menar, det är ju liksom dumt när partier får fler mandat än de har folk till. Och just när det gäller det här partiet, så kan man ju säga att det är ju säkert svårt att få folk lokalt, eftersom de blir kallade rasister och allt möjligt. Så hur många är det som vågar då gå med? Mm. Men alltså det är, nej, men det är någonting fel. Hela det svenska valsystemet måste ses över. För
ja,
det är någonting som är helt tokigt. Mm.
Jag har inte den nyheten framför mig. Men jag får mig att jag läste någonting om att de ska göra så att det inte går att göra så här till nästa gång. Har jag för mig. Rätta mig om jag har fel, men jag har för mig att jag har läst något sånt. Men i alla fall, hur vet Ingrid, är du mer insatt i hur det funkar? Jag menar, om en person har kommit in så här, kan inte, alltså får den bara sitta där då? Eller kan inte SD bara säga, flytta på dig, bort här?
Nej, jag tror att det är så att det måste vara, alltså man får bara fylla stolar med folk som har funnits på röstsedlarna. Och då är det inget att göra åt liksom.
Mm.
Utan de kan inte säga så, nej, vi har en annan kandidat här. Därför då säger valmyndigheten, ja, men den stod inte uppsatt. Och det var ingen som hade skrivit det namnet, så det går inte. Nu är det den här personen som är vald.
Kan man ju dra stora växlar på det här, men jag menar, i realiteten så innebär ju inte det här speciellt mycket. Jag tror inte att nazismen då, om vi vill kalla det, jag tror inte att den på något sätt kommer få mer makt i Sverige på något sätt. Utan det här är ju liksom en kupp och antagligen ett sätt för då svenska motståndsrörelsen att få lite publicitet bara.
Ja, men precis. Det var väl någon annan nazist som kom in i något fullmäktige. Var det Grums eller vad det var? Förra valet. Mm. Ja, har vi hört någonting om det sedan dess?
Nej, såklart inte.
Det enda jag är orolig för, det är väl om det påverkar på orten, så att säga. Att de, jag menar att de som bor där tänkte, ja men SD, de verkar ju vara ganska rimliga. Och sen kommer Per Öberg.
Liksom. Alltså, nej men vet ni vad som faktiskt skulle kunna hända? Och det här är, om Aftonbladet är lite smarta så plockar de ju upp det här. För vi kan väl gissa att nu...
Vänta, lyssna inte på det Aftonbladet.
Nej, precis. Nej, men man kan väl tänka sig att han från Per här då, från Svenska motståndsrörelsen, kommer rösta väldigt likt som SD. I väldigt många frågor. Till exempel om invandringsfrågor. Och då skulle ju Aftonbladet kunna måla upp det som att ja, här röstar, nazisten röstar som SD i 9 av 10 frågor eller någonting. Den linken skulle man kunna köra.
Fast någonting säger mig att han kanske mer är där bara för att få stå och skrika av sig lite vad han
känner. Jo, men säg att de ska öppna något nytt flyktingmottagning där. Så kommer ju alla såklart rösta för, utom SD och nazisten. Det skulle ju Aftonbladet kunna spinna vidare på, om man säger så. Ja. Men det får ni inte göra.
Nej,
vi hoppas de inte.
Det där hörde ni inte.
Ja, nej, men det är väl det enda eventuella skadan jag kan tänka mig då.
Men ska vi gå vidare till någonting läskigare kanske, eller lika läskigt? Ni får bestämma själva. Tvinga barn till dagis och ungdomar till gymnasiet. Både gymnasiet och dagis ska bli obligatoriskt för barn som växer upp i Sverige. Det har Miljöpartiet och Socialdemokraterna bestämt. S och MP har kommit överens då om att alla ska gå 12 år i grundskolan. Citat, det blir en skola för alla barn där de ska få de kunskaper de har rätt till. Alla barn kan lära sig om de får rätt förutsättningar, säger Socialdemokraternas partisekreterare Karin Jämtin till SVT. Då tänker jag tvinga föräldrar när det gäller att dela på föräldraledigheten. Och nu då tvinga barn till dagis och troligtvis helst då ett genusdagis om de får som de vill. Det känns som, alltså, är tvång verkligen lösningen på alla problem för de här?
Jag är väldigt kluven i den här frågan. Liksom, även inför skolplikten, för det är lite det vi handlar om. Och vad ska man säga? Jag är väldigt mycket för det, för jag är i grund och botten emot hemskolning. Och det handlar mycket om att jag tycker inte att till exempel någon religiös mupp ska kunna hålla sina barn hemma.
Och jag bryta in att där håller jag absolut inte med dig. Nej. Det är värt alla gånger om det är någon som... Någon Jehovas som liksom blir lite mer Jehovas för att han eller hon är hemma, för att möjligheten ska finnas att ens barn ska få lära sig svenska, engelska, matte och så vidare och inte bli indoktrinerade. Så jag hade ju absolut hellre sett. Så ja, fortsätt.
Jag håller helt med dig, Länsman.
Ja, okej, ska jag berätta för den här fel här. Vi utgår ifrån att den statliga tankeskolan, som det nästan börjat bli, men om vi skiter i, vi utgår från att skolan är en bra skola som verkligen lär ut hur samhället fungerar och bra värderingar och sådär, då tycker jag absolut inte att någon muppig förälder ska kunna hålla sina ungar hemma och lära dem något helt annat. Men jag är ju även emot det här tvånget med tanke på vilken sorts skola vi faktiskt ser växa fram här. Det är ju en skola i att älska mångkulturalism till exempel, att vara så här olika normkritisk och så vidare och så vidare och så vidare. Så att jag kan ju nästan säga att om jag hade haft barn nu skulle jag nog nästan välja att skola dem hemma om jag nu hade fått göra det, för att undvika det här skadliga liksom. Så jag är väldigt kluven i det här. Jag vet inte hur ni känner. Eller ja,
det har man ju hört lite om. För det första så är hemskolning tillåtet i Danmark, och jag tror det är ganska få som gör det. Men det är ju dessutom så att de här, alltså det är ju inte så att de kan lära dem lite vad som helst, utan barnen ska ju ändå göra nationella prov och sånt där, så att det, jag menar, ja. Men det här är ju ändå en liten grej. Jag tycker att det skulle vara tillåtet, därför jag tycker att vi ska leva i ett fritt land. Men jag tror aldrig att det blir någonting stort, därför att de allra flesta föräldrar måste ju jobba och har absolut inte tid att sitta hemma och ha skola med sina barn.
Nej, men sticka in, men att i så fall då det självklart ska vara lärare. Att man kan liksom, ja, då måste ju såklart läraryrket, det blir fler lärare och så, men att man kan anställa lärare helt enkelt.
Ja, hemma tänker du?
Ja, hemma.
Jaha, för när jag tänker på hemskolning tänker jag att föräldrarna...
Ja, nej, men jag tänker snarare på om man ska utveckla, ja, det skulle ju vara något jättelångsiktigt, men i så fall så, för att jag menar, Skulle jag sätta mig ner med grabben och vi skulle köra matematik då?
Stackars unge.
Ja, då ska du inte komma så långt. Nej, då, ja, det, nej, men att det ska vara...
Men frågan är om inte faktiskt fler föräldrar kommer att vilja göra detta. Alltså alldeles oavsett om de sitter hemma med barnen eller om de går ihop i ett kooperativ och säger att nu vill vi alla barn i den här byn så här och så här. Och så tar vi hit en lärare. Jag tror fler och fler kommer att vilja göra det. Därför att vi ser att den svenska skolan, deras fokus är ju inte att ge barnen kunskaper. Utan det är ju att proppa dem fulla med propaganda. Om till exempel mångkultur och antirasism. Vad det nu är för någonting. Men jag skulle säga det att när det gäller... Alltså om vi tar gymnasieskolan först. Så satt jag och tittade på... När de ställer frågor i Sveriges Television till Miljöpartiet. Och så tänker jag så här. Jaha, men varför frågar inte journalisten så här? Menar ni att de svenska tonåringarna har blivit så väldigt mycket intelligentare de senaste 20 åren? Så att alla numera klarar gymnasiet. Varför ställer de inte den frågan? Varför, vad är det som gör att de tror... Alltså, vad var det du läste upp, Länsman? Som, alltså Jämtin sa att alla barn kan lära sig. Nej, men vad är det för dumt?
Om de får rätt förutsättningar.
Ja, men hur skulle det gå till? Alltså då skulle ju varje barn ha en egen lärare.
Ja, precis.
Alltså det är ju faktiskt så. Hur gärna de vill låtsas någonting annat. Så är det så att barn och vuxna har olika intelligens. Mm. Alla kan inte lära sig Pythagoras sats och vad fasen det nu är för någonting. Nej. En del vill inte, de kan inte. Och varför ska de tvingas gå 3 år på gymnasiet?
Men alltså jag måste ju säga om gymnasiet att ändå, om man ska se hur det är idag, så är det ju så att du måste ju nästan ha gått gymnasiet. Alltså inte måste, men ändå inte långt ifrån. Du kommer i alla fall få det svårt att få jobb om du inte har gått gymnasiet. Du kommer få svårt att få jobb även om du har gått gymnasiet. Ja, men ändå lite, men ändå lite lättare liksom. Så jag ser väl, ja, det är inte så där tvång, det tycker jag inte är bra, men i så fall kanske att man hade möjligheten att ta något friår, sabbatsår eller vad det heter. Så jag menar, för de flesta är ganska skoltrötta vid nian där.
Men allvarligt talat.
Ja, men om man tittar på hur det är idag, jag menar ut efter vad som krävs idag, så är det ju bra om de går gymnasiet, om det inte innebär massa propaganda, det vill säga.
Visst, det var mycket lättare. När jag slutade nian, då hade jag massor med framförallt alltså killkompisar som... Ja, de slutade och de gick ut på sjön och de fick jobb på posten och de fick jobb på industrier och sådana jobb finns inte längre. Så visst, det är hopplöst svårt att få jobb utan gymnasiet. Men vad som händer när man tvingar in alla barn i gymnasiet, det är ju att man tvingas att sänka nivån för att de som egentligen inte borde gå på gymnasiet inte klarar av det. Och då sänker man nivån. Det har ju varit faktiskt flera stycken lärare från universiteten som har sagt att det är ju rätt pinsamt, de elever som de får nu, de befinner sig på högstadienivå, de vet inte hur man pluggar, de har inte grundkunskaper, det är totalt meningslöst.
Och det har jag hört många vänner som är lärare på olika nivåer, och många är ju, alltså de ger typ upp. De har inte fått lära sig någonting från. Det börjar ju liksom det börjar på lågstadiet då antagligen. Och sen fortsätter det och de ligger alltid efter. Sen kommer man in på universitetet med alltså bristande grundkunskaper, ibland bristande kunskaper i det svenska språket.
Ja.
Alltså som svensk, som införd svensk.
Har
inte stora bokstäver, inte punkt. Det här är alltså sämsta Twitterspråket i Levikvarie universitet. Jag menar, där kan man inte börja lära folk såna här saker. Och då upplever jag att då anpassar man sig, som vanligt då i Sverige, så anpassar man utbildningen efter att alla elever är idioter. Varpå utbildningen blir helt menlös. Du går ut från universitetet och kan egentligen ingenting. Ja, och så fortsätter.
Precis så är det. Och vad har vi då åstadkommit? Ja, då har man kanske åstadkommit att man slipper bry sig om de här tonåringarna under... Alltså 3 års tid. Men det bästa hade naturligtvis varit att införa ett lärlingssystem.
Eller hur?
Så att de ungdomar som vill jobba med händerna och som skiter i Pythagoras sats, ge dem en vettig möjlighet att skaffa sig ett yrke. Vi behöver trots allt fortfarande hantverkare.
Ja, oh ja.
Alltså, det som gör mig så ledsen som den gamla sosse jag är, det är ju att socialdemokraterna ser ju numera ner på hantverksyrken. Det som var liksom deras... det som de byggde sin bas på, vanliga arbetare, det ska inte finnas längre, för det är dåligt i deras värld. Alltså, jag blir skitledsen.
Och det är alltså världen är så upp och ner. Nu ska vi inte gå ifrån ämnet för långt, men jag pratar med en vän om detta och bara, vad är det för värld vi lever i? Antifascisterna är fascister. Och då menar jag inte, de menar inte ideologin, utan de hotar med våld och får folk, de får inte uttrycka sig. Ja. Antirasisterna är otroligt rasistiska och insnöda på vilken hudfärg man har. Till och med de så kallade feministerna tycker jag ofta är väldigt antifeministiska, som håller ut kvinnan som ett sånt fullständigt menlöst offer som inte kan göra någonting själv utan måste ha hjälp från alla möjliga hela tiden. Allt är liksom upp och ner. Ja. Vänstern har ett klassförakt som vi aldrig har någonsin sett innan. Vänstern tycker att har du inte en utbildning ska du inte få uttala dig. Nej, var det liksom inte så här vänstern formades? Alltså ett förakt för alla akademiker som försökte klappa dem på huvudet. De vill ju visa att vi som arbetar är faktiskt vi som räknas.
Ja, men vilka är det som ansluter sig till kommunismen idag? Det är ju akademiker. Mm. Som ska liksom, stackars arbetare, vi ska hjälpa dem. Precis som de här antirasisterna kör med liksom, stackars invandrare, vi måste hjälpa dem. Vad är det för dumheter? De är väl ingen enhetlig grupp? Där finns dumma, där finns begåvade, där finns intelligenta, där finns galna. Där finns alla möjliga sorter. Sluta och packa ihop alla till en enda grupp. Om det här med dagis, alltså det märkliga är ju att det här har ju nästan inte skrivits om. Den enda artikel jag hittar om det är då Fria Tider, men de citerar Karin Jämtin, vad hon har sagt till Sveriges Television. Men om det är så att de tänker göra dagis obligatoriskt, alltså då är vi ju inne i en sovjetstat.
Ja, precis. Ja.
Alltså föräldrar ska inte ha något som helst inflytande över sina barn. Alla måste skicka sina barn till uppfostringsanstalter. Precis. Det är inte klokt.
Nej, jag känner ju det. Alltså jag vill ju ta ut den föräldraledigheten så länge det bara går, och sen har jag snackat med morsan om hon kan ta an en del och så. Så att jag vill ju hålla han borta från det där så mycket som möjligt. Liksom, för jag är ju rädd för jag blir ju rädd ärligt talat liksom. Vad kommer att hända?
Ja,
vad
men du kommer kan ju få hem ett barn som är en liten angivare snart.
Ja.
Prata pappa, jag har verkligen inte
rasist. Det påminner mig verkligen om en dokumentär jag såg för många år sedan som handlar om Lettland, Estland kanske, jag kommer inte ihåg. Det var något land i alla fall där Sovjet hade sin järnhand över. Och då var det ju verkligen så att de sa det i skolan, att om era föräldrar säger någonting ont om Sovjetunionen eller sådär, dess ledare och så, då berätta det liksom. Och då blev vi borttagna liksom. Och kom inte tillbaks.
En sista grej här, men vad hände med dagmammor? Jag gick hos dagmammor.
Ja,
jag tycker det var helt fantastiskt. Varför är det så sällsynt idag? Är det igen då att det inte har blivit ekonomiskt hållbart? Eller är det någon som vet? För jag hade en fantastisk dagmamma som blev liksom verkligen min andra mamma när jag växte upp. Nu var inte jag så himla mycket och sen, men jag hade ju även vänner då som var på dagis. Och jag vet när jag var där och hälsade på, jag tyckte det var fruktansvärt. Det var gapigt och det var skrikigt och det var liksom mobbing och allt det här som man har i en vanlig skolklass. Medan hos min dagmamma som var en fantastisk människa liksom, var det mycket mer som en familj.
Ja, jo, absolut.
Varför har vi inte dagmammor längre?
Nu läser jag här i en artikel i Sydsvenskan från 2012 som jag googlade fram medan du snackade här nu, Konrad. Och då står det att förr fanns det kommunala familjedaghem, även kallat dagmammor. Idag blöder verksamheten pengar och finns bara kvar i 2 stadsdelar i Malmö. Så det är väl helt enkelt så att man har inte velat ha det, just för att det påminner för mycket om en familj. Och familjer är någonting dåligt. Kärnfamiljer är dåligt. De ska utraderas. Alla barn ska
Vänta nu. I Malmö. Var i Malmö?
Vad är det nu du menar?
Var i Malmö? Och här, alltså nu ska ju inte jag hyckla såklart egentligen, men om man då tänker, nu vet ju inte jag var i Malmö det här är, men om det nu skulle vara så, jag menar muslimer, de vill ju såklart att sina barn ska växa upp och vara duktiga muslimer. Och det har jag inget emot, men det passar kanske inte så jättebra i Sverige med alla de värderingarna som det innehåller. Men Ingrid, det stod inte var någonstans det var då, eller jag bara ut och...
Var i Malmö?
Jag som tänker invandring bara så fort jag hör Malmö.
Ja. De 2 stadsdelar som fortfarande har dagmammor, det är Limhamn Bunkeflo som är liksom den fina, rika, vita delen, och Rosengård.
Jaha, okej.
Okay. Ja. Så är det väl. Alltså, välbeställda svenskar kan välja bort dagis.
Och de är antagligen jätteduktiga och rösta på Miljöpartiet eller, eller något sånt där när de sitter i sina, som Jim Olsson säger, isolat.
Och sen är det då Rosengård, givetvis därför att muslimerna kanske inte är så himla glada för det här att alla barn ska uppfostras i svensk tradition. Mm. Och det är ju liksom, men det är ju priset vi får betala om vi tycker, alltså om vi inte vill att alla ska stöpas i samma form, så måste vi ju även acceptera att i så fall att muslimska familjer ska få kunna välja något annat än den svenska uppfostringsanstalten.
Men jag måste ta och knyta ihop det här ämnet med nästa. Röstar du SD? Ja, då blir det demokratiutbildning. Det står så här, nästan 80% av eleverna på Nils Holgersson gymnasiet i Skurup röstade på Sverigedemokraterna. Nu vill Socialdemokraterna införa demokratiutbildning för alla på skolan. Nu är det tvång igen. Nu kommer det här igen. Och då undrar jag, vad då demokratiutbildning? Om vi kollar på vad de gjorde. De röstade i ett demokratiskt val och röstade på ett demokratiskt valt parti. Det här är Sverige 2014. Och bara i Sverige 2014.
Ja, men om vi ser på nu den här eftervalsdebatten, så är det ju många som säger nu att det var ju inte bra att vi gick ut så hårt mot SD, och det var inte bra att vi kallade dem rasister, och det var inte bra att vi kallade deras väljare för rasister. Nu måste vi ta debatten med dem. Nu måste vi tala om för dem att de är rasister. Nu ska vi inte skrika utan nu ska vi förklara för dem att ni har röstat fel, små vänner. Ja, men det är liksom samma sak här. Då visar det sig att ungdomar har valt då Sverigedemokraterna. Då förutsätter de att det beror på att de är dumma i huvudet och inte har förstått någonting. Och därför måste vi ha demokratiutbildning. Mm.
Och det har jag med upplevt här. Det har gått från jag då som SD-röstare då, för jag vill erkänna här. Har gått från att, ja, men precis. För den första var man en sån demon som bara, vi måste stoppa de här sjuka människorna på något sätt. Och nu har det blivit mer att nej, men de kanske inte är onda. De är mera bara mentalt efterblivna och liksom ledsna, eller det beror på att man har dålig mobiltäckning eller allt idiotiska grejer. Fortfarande missar alla det självklara. Varför tror folk att man röstar på SD? Kan det ha med invandringen att göra? Men det här liksom är helt sinnessjukt. Men däremot är jag ändå glad att jag har tagit den här vändningen. För nu pratas det i alla fall om att man ska prata med sådana som mig då. Sen har jag inte sett så många diskussioner om det. Men det kanske faktiskt kommer. För att så fort man släpper in SDs retorik, eller vad man ska säga, i debatten, så kommer det bara vara skitbra. För att då kan man ju lyfta mer de faktiska problemen. Och till exempel då prata om vilka problem vi ser med invandringen. Och hur de där eventuellt ska lösas. Mm. Så det är ju jättepositivt.
Jag har fått långt snöre här, känns det som. Men jag kan ju knyta ihop det vi pratar om nu till nästa också. Allt fler positiva till SD-samarbete.
Mm, just det.
Då står det att nästan hälften av svenskarna, 48%, tycker att övriga partier i riksdagen ska samarbeta med Sverigedemokraterna i frågor där de har liknande uppfattning. Mm. Något färre, 43%, vill att allt ska göras för att begränsa SDs inflytande. Mm. Då kommer fråga nummer ett. Vad är meningen med att samarbeta i frågor där de har liknande uppfattning? För att jag menar, invandringspolitiken, det är ju SDs största fråga. Och där har de ju verkligen inte samma uppfattning som sjuklöven. Så vad är egentligen meningen?
Ja, men jag tror att folk tänker så här. Alltså att det är larvigt det de håller på med, att vi ska inte samarbeta med er, alldeles oavsett vad det handlar om. Om det så handlar om A-kassa, bättre A-kassa, om det handlar om gratis vård till gamla människor, det spelar ingen roll, därför att SD är ju såna fruktansvärda människor så att vi kan aldrig samarbeta med dem. Och det tror jag att väldigt många människor tycker, att amen, fiva larvigt, samarbeta om ni har liknande åsikter. Så skulle det vara jätteintressant och ställa frågan, tycker ni att de ska samarbeta med SD i invandringsfrågor? För jag har en känsla av att då skulle kanske ännu fler svara ja.
Ja, men det är det jag tycker är konstigt här med nästa där. Ja, om det verkligen kan vara så många då, som 43% som verkligen vill göra allt för att begränsa SDs inflytande. För jag menar, jag vet inte hur den här undersökningen genomfördes, om det är via telefon eller mejl eller internet eller hur det nu är. Men det är klart att då får folk frågan, vill du göra allt för att stoppa SD?
Mm.
Så bara, ja. Ja. Det, ja, jo, men att det, jag har ju nästan så, eller jag har svårt att tro att det är så många som faktiskt känner men, så. Ja, eller att men, de bara jag, svarar så.
Ja, jag måste fråga när vi är inne på ämnet. Lite kort, jag fick prata med en lyssnare om detta via mail och fick den här ganska självklara frågan, men som man kanske inte tänker på så mycket. Hur tror ni att liksom Sveriges politik kommer utspela sig här nu kring SD? För jag tror, jag svarade i alla fall att jag tror det kommer ske i Sverige som det har skett i alla andra länder där ett invandringskritiskt parti kommit in i liksom fått många röster. Det är att sakta normaliseras, sakta, bit för bit för bit. Och Sverige ligger som vanligt väldigt långt efter. Men jag tror en trolig framtid är att både att SD får mycket mer röster, men även att andra partier kanske delvis närmar sig deras politik, men kanske även öppnar upp för samarbete sakta. Jag vet inte, vad tror ni? Hur kommer det här spelas ut?
Alltså jag tänker så här som jag sa redan före valet, att det som har hänt nu, som jag också sa skulle hända, att Fredrik Reinfeldt gick, det betyder ju att det kommer en ny partiledare för Moderaterna, och då har vi tur så kommer det någon då som inte vill fortsätta på den här, alltså massinvandringspolitiken. Och då plötsligt så kanske Moderaterna börjar närma sig
Sverigedemokraterna. Skulle
en, men det är tveksamt.
Ja, skulle en sån person få komma och bli partiledare för Moderaterna?
Jo, men alltså, Moderaterna. Ni måste tänka att det får ske väldigt, väldigt, väldigt små steg. Det kan handla om att Moderaterna i något första steg håller med SD i någon, kanske att de vill öka straffen lite grann för vissa brott, kanske det börjas eventuellt. Sen steg för steg så går det här vidare, och då kanske runt nästa val så har vi sett en normaliseringsprocess. Alltså, så här har ju de rabiata vänstergalningarna rätt. Inte att rasismen ska normaliseras, utan att en ganska vanlig, sund, socialkonservativ politik blir någonting som inte är från mars, utan det är en ganska vanlig politik som hela Europa börjar följa efter nu mer och mer.
Ja, men alltså jag tänkte ju så här, min förhoppning var ju att Moderaterna, när de väl har då kongress, att de här kommunalråden som sitter ute i kommunerna och ser vad de här flyktingförläggarna ställer till med och vad massiva ställer till med, att någon av dem skulle ställa sig upp och vilja bli partiledare. För tro mig, jag är säker på att det finns massor med så kallat gamla moderater som är, vet vi ju att de, många av dem röstar på Sverigedemokraterna istället, därför att de var skitsura. Och det är klart att de ser att här har vi en möjlighet att ta tillbaka gamla väljare. Men man vet ju samtidigt att de har ju målat in sig i det där hörnet, och det känns inte riktigt som om det skulle hända.
Nej, men det är också, för vi, precis som du säger, det är också Reinfeldt som har målat in dem i det här hörnet.
Mm.
Det är ju inte någon, jag tror inte det är någon stöd, som du också sa, någon stöd politik av liksom vanliga moderater. Och en vanlig klassisk gammal moderatpolitik behöver inte vara liksom jättemycket emot invandring. Men den behöver inte vara så här fullständigt galet vurmande för invandring heller. Det borde ju finnas någon ganska nyttig, för jag menar, en vanlig politisk karta så är det väl Moderaterna som är lite mer mot invandring än vad Socialdemokraterna är, till exempel. Det är ju en ganska standardgrej, tycker jag, och jag tror det kan finnas rum för en sån person. Men allt hänger ju på hur den här diskursen förs och hur förgiftad den här frågan kommer vara i framtiden. Mm. Men som vi sa nu redan här, att nu börjar det pratas mer om att vi ska prata om invandring. Nästa steg kanske blir att man faktiskt börjar prata om invandring på riktigt och börjar fråga då, som någon, den här KDU-tjejen vågade fråga det. Jo, men vart ska folk bo? Om vi kan lyfta det och liksom få fram det här gigantiska elefanten i rummet och den jättenakna kejsan, där liksom det finns inga bostäder för människor i Sverige längre. Det är en ganska bra utgångspunkt, men som inte borde vara konstigt att prata om alls.
Men jag måste bara säga, apropå invandring, för att det är ju flest invandrare som gör det, eller utlänningar. Tiggeriet. Jag måste komma in på ett litet sidospår här. Jag begav mig på en resa för att besöka den kungliga huvudstaden. Och vi pratade i något program om tiggeri, om man ska förbjuda eller inte. Och ja, du var lite mer på, kommer jag ihåg, Konrad, än vad jag var då. Men jag vuxen som jag är, till skillnad från sjuklöven, så kan jag faktiskt ändra åsikt.
Men jag minns i alla fall, Länsman, och jag ska gotta mig lite i det här, för jag minns också att du var lite så här, ja, man kanske inte förbjuder. Och då sa jag att, ja, men du rör dig inte så mycket i storstäder. Nej. Och om du skulle röra dig mer i storstäder, är jag helt säker på att du skulle ändra uppfattning.
Ja, men,
kan du inte bara berätta här nu vad du har kommit fram till?
I told you so. Ja, men
I alla fall, jag blev lite chockad faktiskt, måste jag säga. Jag gick på tunnelbanan och då var det, det tog väl någon minut, så kom den och skramlade med en mugg. Och sen gick jag av och så, sen när jag kom tillbaka så skulle åka igen, så såg jag, jag var på tunnelbanan igen och då var det en som stod, jag bara gick in och började ställa sig och spela fiol precis bredvid en kvinna som pratade i telefon och jättetrevligt, och sen bara när han slutade spela så lite halvtaskigt och så slutade han och så går han runt och bara liksom och ska ha pengar och alla bara nej. Men
det får man ändå vara glad åt.
Ja, men och sen gick jag ut och så stod jag utanför Pressbyrån där och väntade ner i tunnelbanan. Jag tittar åt vänster, där sitter en och ser ut som 7 svåra år med några kassar och någon skylt. Och så tittar jag åt höger, där står en annan med fiol och spelar för glatta livet. Och det går förbi 750 miljoner människor ungefär. Och ingen ger pengar, inte någon. Och då tänker jag bara, ja men jag fattar inte hur det kan löna sig i dagens Sverige där de allra flesta betalar med kort. Mm. Det är inte så att de lägger bankkortet liksom i koppen. Men
Men det kanske blir.
Ja, det kanske.
Men det räcker ju att en av 1000 ger pengar, så känner jag. Alltså det här.
Jo, men får jag bara säga då att jag tänker så här då efter, alltså okej. Du får väl lite rätt här då, men jag känner.
Men det är väl inte så farligt att jag har rätt.
Jo, det är för det här kommer jag få höra till Leda. Nej, men i alla fall, jag tänker ju så helt enkelt att det finns ju socialbidrag. Så medborgare som har det svårt kan få den hjälpen om de verkligen vill. Sen finns det ju såklart de som knarkar som bara tusan och liksom förstör alla sina chanser. Men då gör de det själva. Men de flesta kan bli hjälpta med socialbidrag som är medborgare. Så ja, jag kan väl hålla med om mer nu då att det är nog kanske en bra idé. Och inte till, för jag menar, det blir ju, dessutom får man ju tänka så här, om det nu fortfarande ska vara lagligt. Det finns ju de som verkligen, verkligen har det svårt och behöver pengar.
Jo,
men hur ska de kunna tävla med alla 752 000 som ena spelar sämre fiol än den andra liksom? Det går ju inte.
Väldigt få svenska vanliga tiggare. Jag har inte sett på hur länge som helst vanliga. Alltså, som man tänker sig, som jag tänker med en tiggare. En lite skabbig kille som kanske dricker alldeles för mycket, som stinker lite sprit, en sån.
Så var det när jag var i Stockholm för, ja, det var ganska många år sedan. Då såg jag 2 stycken som jag antar var, ja, det finns ju inga svenskar, men ja, en gråhårig gubbe och också var det en kille som var ganska ung. Och, nej, fast han tiggde inte. Mm. Men man såg ju att han låg och grina och det var ju inget bra alls liksom, och han skitiga kläder och trasiga. Och, alltså jag menar, så var det då, men nu bara pang i ansikte liksom, så får man, vad man än vrider och vänder sig så är det överallt.
Men snälla, jag måste få berätta. Sydnytt hade ett inslag någon vecka, ja, för 1 eller 2 veckor sedan. De hade varit ute och träffat någon stackars romsk tanta. Som satt och tiggde. Och hon berättade sitt lidandes historia. Hemma i Rumänien hade hon 8 barn och barnbarn. Och 1 av barnbarnen hade leukemi. Och hon fick ingen hjälp i Rumänien. Och hon fick ingen hjälp till barnet som var sjukt. Och det var eländes elände. Hon var tvungen att åka till Sverige och tigga. Och sådär va. Mm. Så det är så att nu känner jag en kille som bor i Rumänien eller i Transylvanien och som
det,
kan
det är inte Dracula då, nej.
Nej. Som kan väldigt mycket om de här zigenarfrågorna. Så jag bad honom, kan inte du undersöka vad är liksom regler, finns det socialbidrag i Rumänien? Vad händer om man har ett barn med leukemi? Och så skrev han en artikel till oss som fullständigt krossade allt det den här kvinnan hade sagt. Det var, och det var tydligt, hade ju inte tagit reda på en enda sak. De lät ju bara henne gråta och så skulle vi tycka, åh vad synd. Och hemska Rumänien, vad elaka de är. Så i alla fall så tyckte jag det var så lite kul så att jag skickade länken till min artikel till Sydnytt och så skrev jag så här, ni borde kanske göra lite bättre bakgrundsresearch. Mm. Och då fick jag då veta att jag skulle ta bort bilden från artikeln, för den var deras. Det var liksom kommentar. Ja.
Nej, men research, vad man säger, vad är det man säger när man ska researcha en bra story?
Kolla aldrig en bra story, den kan spricka. Mm.
Ja. Vi går vidare då till sista ämnet, för tiden börjar att rinna ut tyvärr. Och det är ett välkänt namn, en kvinna som jag fick prata lite kort med och jag lider fortfarande av det. Nej, men i det där programmet ringer partier. Rosanna Dinamarca är lika med kommunist, för nu ska vi vara lika mogna minsann. I måndags brydde sig Dinamarca inte speciellt mycket om klädkoden i riksdagen och stoltserade omoget runt demonstrativt med en tröja där det stod SD är lika med rasister. Och det här upprörde då självklart Sverigedemokraternas nya andre vice talman Björn Söder. Och sen så möttes de i SVT Godmorgon Sverige där hon hade tröjan på sig igen. Vad har era reaktioner blivit kring det här?
Ja, alltså jag tycker bara så här. Jag tycker att i svensk riksdag, och det här har inte liksom hennes budskap att göra, jag tycker att man ska inte ha på sig t-shirt. Jag tycker man ska klä upp sig och visa respekt för fan. För här är det är länge. Det ska vara vattenkammat, det ska vara stelt, det ska vara tråkigt, tycker jag. Det är inte plats för sådana som henne och hålla på med sina egna personliga hatkampanjer. Det är det jag stör mig på mest. Det är faktiskt inte budskapet i sig. Men sen givetvis kan man ju diskutera om ska man få anklaga ett helt parti då, eventuellt ett helt parti och alla deras väljare för en sån ganska grov sak. Jag menar, om jag skriver MP lika med pedofiler, det är ju något liknande. Men jag tycker det värsta här är att...
Look who's talking. Hon har väl vid flera tillfällen sagt att hon minsann inte har något emot att kalla sig kommunist. Nej. Kommunismen är en av de ideologier som har mördat flest människor i världen. Vem tror hon att hon är?
Men det tar de ju såklart inte upp i SVT Godmorgon Sverige. Nej. För att kommunism, det är ju ganska okej i Sverige det.
Ja, och hur har det blivit så? Det undrar man ju verkligen.
Ja, men kommunismen, de vann ju kriget. De var ju med på den vinnande sidan. Det måste ju bero på det.
Nej, men alltså, nu är jag lite äldre än vad ni är. Och jag minns ju, liksom, jag har ju vuxit upp i då socialdemokratisk miljö. Och där var man ju livrädda för kommunister. Jag har ju vuxit upp med det. Aldrig kommunist. Och min morfar, som dog innan jag föddes, han var kommunist. Men mormor lyckades få med honom i Socialdemokraterna. Först gick hon själv över till Socialdemokraterna och sen fick hon med sig honom också innan han dog. Och det var liksom en sån lättnad. Han var i alla fall inte kommunist när han dog. Nej. Så vad har hänt med Socialdemokraterna? Varför tycker de plötsligt att ja, lite Che Guevara och sånt, det är väl okej? Det är inte okej.
Nej, snacka om de går en konstig utveckling. Först är de emot kommunister, sen är de väldigt kommunistiska, kan man ju lugnt säga. Och sen blir de väl ett muslimparti då till slut.
Ja, så blir det.
Alaska med.
Precis.
Ja. Glöm inte att det var kommunisterna som banade vägen för att komma ner i Iran. Och sen var de första som missade huvudena.
Sen ska vi väl komma ihåg här också att nu ska inte vi göra samma misstag som kanske när folk pratar om Sverigedemokrater. Att någon som kallar sig kommunist är ju såklart inte för ett gigantiskt folkmord och förtryck och sådär. Utan de har ju sin egen liksom, vinkling på det givetvis.
Men I beg to differ. Du kan väl inte säga så. Ja, men de kallar sig nazister, men de ställer egentligen inte upp på Hitlers judemord.
Nej, men det är ju... Ja, men tror du att de som kallar sig kommunister nu, vi tar Kalle kommunist bara, han står ju såklart, han tar ju såklart ut det bra i kommunismen och glömmer helt det dåliga. Och jag menar, vi som kritiserar kommunismen, i alla fall jag känner ju att ja, fast det finns bara en väg att gå om man försöker skapa en kommunistisk stat, då kommer det bara hända på ett enda sätt, och det är det vi redan har sett. Men jag antar att de själva tror att nej, man ska ändra lite här och lite där, och det är liksom, egentligen ska det inte bli så dåligt, för det är väl inga människor som stör ett folkmord till exempel, tror ni det?
Nej, men du kan ju inte säga att ja, men nazismen hade ju sina goda sidor och folkhälsan blev bättre och Hitler byggde motorvägar.
Jo, men det tror jag nog nazist. Tror du inte det?
Jo, man kan säga det, men det betyder ju inte att vi säger att ja, men okej, ja, men då kan man väl få kalla sig
nazist. Får jag sticka in och säga, vad kommer man att säga? Nu känns ju verkligen så nu om man ser var den här demokratin är på väg. Vad kommer man säga om demokratin i framtiden?
Ja, det är en jävligt...
Kommer den klumpas ihop med det här också då? Att det var någon indoktrineringssak liksom Sovjet 2.0?
Nej, jag tror man kommer att säga att demokratin var ett fantastiskt litet undantag i världens historia. För överskådlig framtid så kommer vi inte ha så många demokratier.
Ja, men som funkade så länge det var vettiga människor, ja, som verkligen respekterade. Jag menar, respekterar man demokratin och liksom låter den fungera som den ska, då är det ju bra. Men nu är det inte så, och så har det inte varit på länge. Och så, ja, kommer det inte fortsätta att vara heller om sjuklöven får fortsätta.
Nej, och vissa ungdomar, som vi sa innan, får ju gå i demokratiskola om de demokratiskt röstar på fel sak.
Mm. Jag menar, det, men det var ingen som brydde sig när det kom i tidningen för 2-3 år sedan. De hade gjort en undersökning bland ungdomar om hur viktig de tyckte demokratin var. Och då visade det sig att förfärande många tyckte att det var väl inte så viktigt. Nej. Det kunde väl gå lika bra med en diktator.
Ja, men det är för att man förstår inte vad det är. Och man har väl inte upplevt något annat. Är man född i frihet och sådär, så är det klart man tar det för givet. Till skillnad från någon som kanske införde i kommunism då, liksom, och värderar demokrati jättemycket. Men tyvärr, sådana här är ju vi människor. Man blir bortskämd direkt med det man har.
Ja, men då drar vi i bromsen här då för den här gången. Och det har varit jätteintressant att ha med dig, Ingrid. Och jag hoppas att lyssnarna kommenterar där om Skåne. För det var väldigt intressant, tycker jag. Men vi är ju tillbaka nästa vecka igen, nästa lördag då. Och som de flesta vet, vid var 100 gilla på Facebook så kommer det även en extra sändning. Sist så var det ju Jim Olsson då som berättade om hur det går med allting runt Expressen och så. Har ni inte lyssnat på det än, lyssna på det. Det är verkligen värt att lyssna på Jim. Jag säger tack och bock, Ingrid. Tack och bock, Konrad.
Tack, tack.
Tack, tack. Hej då.
Vi hörs nästa gång igen. Hej då.
Du har lyssnat på en sändning från Radio Länsman. Radio Länsman finns även på Facebook. Gilla oss där. Radio Länsman återkommer regelbundet varje lördag. Så väl mött nästa lördag.